الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم بارك ووفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok Riyadh al-Salihin. Och vi fortsätter att gå igenom kapitlet om tålamod. Och författaren nämner väldigt många hadither i detta kapitel. Och vi kommer inshallah också fortsätta på det i nästa lektion. Och idag så kommer författaren bi'idhnillahi ta upp ett antal hadither som alla indikerar på hur Allah subhanahu wa ta'ala suddar bort våra synder med motgångar. Många av dagens hadither kommer att ta upp hur Allah azza wa jall suddar bort våra synder med hjälp av motgångar i livet. Och det finns ett väldigt fint uttalande som Ibn al-Qayyim rahimahullah har sagt i hans bok Madarij al-Salikin. Där nämnde han att Allah subhanahu wa ta'ala har fyra stycken floder med vilka han suddar bort våra synder. Tre av dessa floder finns i dunya och en av dessa floder finns i akhira. Vad beträffar de tre floderna i dunya så suddar Allah bort våra synder med floden av tauba. Och floden av motgångar. Och floden av goda gärningar. Så människan kan rena sig själv från sina synder och tillkortakommanden i dessa tre floder i dunya. Genom att vända sig till Allah i tauba. Göra ånger och bot och vända sig till Allah i ånger och göra tauba till honom. Och tauba förlåter alla synder. Och att söka förlåtelse också genom att göra goda gärningar. Innal hasanat yudhibna sayyiat. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och också att känna till att då vi drabbas av motgångar så ska man ha tålamod. För det är också någonting som med Allahs vilja kommer att sudda bort våra synder. Vilket vi inshallah kommer att tala om idag. Och den som inte renas från sina synder i dessa tre floder kommer att renas i helvetets flod. I floden av helvetet på domedagen. Tills det att hans synder är borta. Då kommer han att få gå in i paradiset. Och det här är självklart då muslimen. Så människan ska försöka att rena sig själv från dessa synder så gott man kan i detta liv. Tayyib, låt oss börja med de haditherna som vi tänkte gå igenom idag. Anas radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, eller han gick förbi en kvinna som stod och grät vid en grav. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, ittaqillaha wasbiri. Frukta Allah och ha tålamod. Och då så sa kvinnan till profeten alaihissalatu wassalam, ilayka anni. Bort från mig. Fa innaka lam tusib bi musibati. Du har inte drabbats av samma sak som mig. Wa lam ta'rif. Och du vet inte vad som har hänt. Och sedan så sades det till kvinnan att det här var profeten sallallahu alaihi wasallam. Och då gick hon till hans dörr och hon fann inga väktare, dörrvakter, och talade till profeten alaihi wasallam. Och hon sa och ursäktade sig och sa, jag visste inte vem du var. Och då så sa profeten alaihi wasallam, innama sabru indal asudmati al-ula. Tålamodet är det som räknas vid den första motgången. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så vad hände? Profeten Muhammad a.s. gick förbi en begravningsplats. Och där stod en kvinna och grät över att hennes barn hade dött. Och hon såg inte vem det var som gick förbi. Och profeten a.s. uppmanade henne till att frukta Allah och ha tålamod istället för att stå och gråta vid graven. Så hon sa bort härifrån, du vet inte vad som har hänt mig och du har inte drabbats av det som har drabbat mig. Vilket självklart är opassande och fel att säga till Allahs profet alaihi salatu wassalam. Så när hon fick veta att det var profeten så begav hon sig till hans hus för att be om ursäkt. Och hon fann ingen där, alltså dörrväktare, utan det var bara att knacka på och hon kunde tala direkt till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa hon förlåt, typ jag visste inte att det var du. Och då nämnde profeten alaihi wasallam att det sanna tålamodet är det som är vid början av en motgång. Och låt oss då ta lärdomar från denna hadith. Vi lär oss av denna hadith profetens goda karaktär alaihi salatu wassalam, då han var väldigt ödmjuk och han hämnades inte för sin egen skull. Han sa inte vet du vem jag är och du ska straffas, du har talat opassande till mig, utan han förlät eller översåg den här kvinnans beteende. Och de lärde sig kanske med tanke på att hon då var i ett tillstånd av sorg. Och människan kanske säger saker som är opassande i ett sånt tillstånd. Vi lär oss också av hadithen att man måste påbjuda det goda och förbjuda det onda. Då det är oislamiskt att stå och gråta vid gravar. Så profeten alaihissalam påminner henne och nämnde att det här är någonting som negerar eller går emot tålamod och Guds fruktan, att stå och gråta på det här sättet vid en grav. Och hadithen bevisar också att man ska acceptera sanningen från vem den än kommer. En kvinna sa bort härifrån, men hon visste att det var profeten som sa, då var hon beredd att acceptera det han sa. Och det är inte så en muslim ska vara. En muslim ska acceptera sanningen från vem den än kommer. Spelar ingen roll om det är profeten eller någon annan. Om du inte ser personen och det han säger är rätt, acceptera. Eller hur? Så grunden är att man ska acceptera råd från dem som ger det. En annan fin lärdom från denna hadith är att profeten inte hade några dörrvakter, några väktare. Vilket bevisar att han var en person som förlitade sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Han var inte rädd för någon. Hans dörr eller hans hus var öppet. Och det här bevisar också att den som är ledare i landet, eller den som styr och bestämmer i en stad, den som är domare och har hand om folks angelägenheter, ska ha tid där han kan välkomna folk och inte stänga ute folk. När folk kommer med behov och klagomål och saker de vill framföra, så ska man kunna ta emot dem. Och självklart så får det ju finnas kanske en viss begränsning, för om man bara gör det så kommer man vara upptagen med det hela dagen. Men att man kanske har tider för detta, eller man utser folk som kan göra det åt dig och så vidare. Men att man inte ska stänga folket ute, utan man ska höra på vad folket har att säga. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet för kvinnor att besöka begravningsplatser. De får inte gå på begravningar när en person ska begravas, men de får besöka begravningsplatser. Och det finns olika åsikter i denna fråga, men denna hadith är ett av många bevis på att det är tillåtet för kvinnan att besöka begravningsplatser. På villkor av att hon då kan behärska sig. Och denna hadith är då sahih, att kvinnan stod vid graven. Och om det skulle vara något förbjudet för en kvinna att besöka en grav, då skulle profeten alaihissalam ha förbjudit henne. För det finns en generell princip att det inte var tillåtet för profeten alaihissalam att vara tyst om de fel han såg. Så om det var ett fel, då skulle han förbjuda henne på plats och säga, kvinna, frukta Allah, vad gör du på begravningsplatsen? Det är haram att vara här. Men det sa han inte. Utan det han kritiserade henne för, det var att hon stod och grät vid graven. Så det här är ett av många bevis på att det är tillåtet för kvinnor att besöka begravningsplatsen. Och efter profetens bortgång, alaihissalam, så nämnde Salaf att de såg Aisha komma ut från begravningsplatsen. Och då så sa en man till henne, ja Aisha, har ni inte blivit förbjudna från att besöka begravningsplatserna? Och då så sa hon, Ali radiyallahu anha, att det här var innan. Men sen så tillät profeten, alaihissalam, folk att besöka begravningsplatsen för att då påminna sig om nästa liv. Och hon hade besökt sin broders grav. Och ett annat bevis är också att Aisha radiyallahu anha frågade profeten, alaihissalam, vad ska man säga om man kommer till en begravningsplats? Och han lärde henne den duan man säger när man besöker begravningen. Och om det inte var tillåtet för kvinnan att besöka gravarna så skulle han inte lära henne denna dua. Eller hur? Så det här är några av de argument som nämns på att det är tillåtet för kvinnan att besöka begravningsplatser. Och den som vill fördjupa sig i frågan kan gå tillbaka till Sheikh Albanis bok om begravningar. Ja. Men Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner också här att det inte är passande för en person att ständigt gå och besöka en och samma grav av till exempel en släkting eller ett barn eller någon nära som har dött för att ständigt påminna sig själv om den här personens bortgång. Utan istället så kan man vara hemma och man kan göra dua för personen och meningen är att man ska gå vidare med livet och komma över sorgen. Men om man ständigt, varenda vecka, går tillbaka till samma grav så blir man ständigt påminn och bär på den här sorgen inom sig hela livet. Utan man ska gå vidare i livet och komma över sorgen. Och hadithen bevisade också hur viktigt det är att ha tålamod direkt. Alltså profeten sa som accepterade inte att hon kom sen och var tålmodig. Utan du skulle ha varit tålmodig när jag sa till dig att ha sabr. Det var då det gällde. Det var då du inte skulle bli arg och säga till mig bort härifrån. Utan då skulle du ha tålamod. Och det här är det som är sant tålamod. Att när du får en dålig nyhet till exempel, att du har blivit av med jobbet, någon har dött eller jag vet inte vad, det är då det visar sig om du är tålmodig eller inte. Och samma sak det här med ilska. Vissa personer säger jag kan kontrollera min ilska, men när det verkligen kommer till kritan, då blir de jättearga. Börjar skrika och slå sönder saker och ting. Och så efter några timmar kanske han är lugn och säger jag har sabr. Nej, om du har sann sabr, det skulle vara lugn när du blev arg. Eller hur? Och det kommer komma senare en hadith. Att den starka personen är inte den som kan brotta ner folk. Den starka personen är den som kan kontrollera sig när han blir arg. Tayyib. Författaren nämner också sen hadith nummer 33 från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah subhanahu wa ta'ala säger, det här är en hadith qudsi, min troende tjänare, Allah säger, min troende tjänare har ingen annan belöning hos mig om jag tar någon som han håller kär i detta liv och sen så har min tjänare ihtisab, han väntar sig belöning förutom att jag kommer att ge honom paradiset. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingen annan belöning för min tjänare som har förlorat någon som är kär. Jag tog livet av någon som är nära till honom, men han har tålamod och han har ihtisab. Han förväntar sig belöning av Allah subhanahu wa ta'ala med den här motgången, förutom att jag kommer att ge honom paradiset. Och den här hadithen bevisar en viktig sak, och det är att den personen som har sabr och förväntar sig belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala vid motgångar kommer inshallah att få gå till paradiset. Sen berättar också författaren hadith Aisha radiyallahu anha att hon frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om at-ta'un, om pesten. Så han berättade för henne och han sa pesten var ett straff som Allah skickade till dem han vill. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde det till en rahma för denna umma, för de troende. Så det finns ingen person som befinner sig. Det finns ingen troende som då befinner sig på en plats där pesten finns. Och han stannar kvar på samma ställe med tålamod och hopp på belöning. Och han vet att ingenting annat än det som Allah har skrivit kommer att drabba honom. Förutom att han kommer att få belöningen av en martyr. Och denna hadith finns i Bukhari. Ordet ta'un, pesten. Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah nämner att vissa lärda säger pesten är en specifik sjukdom. Den kända sjukdomen som är pesten. Som härjade i Europa på vår medeltiden. Det här var pesten. Och vissa av sahaba dog också i pesten, eller hur? Vilket ställe? Vart kom pesten någonstans? I Sham, precis. Och stora sahaba som Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu dog där i pesten. Eller så kan pesten betyda varje dödlig sjukdom. Varje dödlig sjukdom. Det kan vara en specifikt för pesten. Eller det kan också betyda varje sjukdom som leder till döden. Så här så sa profeten alaihissalam att pesten var ett straff som Allah skickade till dem han ville från de som levde före oss. Allah azawajal straffade folket före oss med den här sjukdomen. Men Allah gjorde den till en rahma för denna umma. Och det här är ett bevis på hur Allah subhanahu wa ta'ala är barmhärtig mot den här umman. Det som var ett straff för dem före oss blir en rahma för oss. Allahu akbar. Men sen så nämnde profeten a.s. också villkoret för att det ska vara en rahma. Och det är att en person som befinner sig i en plats eller stad eller land där pesten härjar ska stanna kvar. Ska inte fly. Och ska göra det med tålamod och hopp på belöning. Om han sen dör så blir han, eller han får en martyrernas belöning. Han får martyrernas belöning. Och det nämndes också i Sahih Bukhari att profeten Muhammad a.s. han sa: om ni hör om pesten i en stad så ska ni inte gå in där i. Och om ni befinner er i staden så ska ni inte lämna den. Och det här är exakt samma sak som kuffar säger idag. Att man ska begränsa sjukdomen. Eller hur? Det här med karantän och de som är sjuka ska inte fly från staden. För att begränsa spridningen av sjukdomen. Och det här säger man nu när det finns läkare och så vidare. Vad ska man då säga om det här var något som hände för flera hundra år sedan. Där folk kanske inte hade handskar och liknande saker. Då var det ännu mer angeläget att man rättade sig efter detta. Och det är också en av de saker som islam har kommit med som överensstämmer med dagens moderna medicin och forskning. Så vad är då belöningen för den som dör i pesten? Jo, han får belöningen av en martyr. Och därför nämndes det i vissa hadither att martyrerna från denna umma är inte bara de som dör i slagfältet. Utan martyrerna är de som dör i pesten. De som dör av att drunkna. De som dör av att brännas inne. De som dör av ett ras. Alltså en byggnad eller någonting rasar över dem. Eller kvinnan som dör när hon föder barn. Eller personen som dör av en magsjukdom. Eller personen som dör när han försvarar sin egendom, sin religion, sin familj. Alla dessa har nämnts som martyrer av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och han nämnde också profeten alaihi salam en väldigt fin sak. Han sa att personen stannar kvar tålmodigt och väntar sig belöning från Allah. Och han vet att ingenting annat än det Allah har skrivit kommer att drabba honom. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Ingenting annat än det Allah har skrivit kommer att drabba oss. Det spelar ingen roll om du flyr från staden. Om det är skrivet att du ska dö, du kommer ändå dö. Så stanna kvar. Taib. Du kan inte fly från döden. Men du måste stanna kvar. Så hadithen bevisar återigen vikten av att ha tålamod i religionen. Sen nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah azza wa jall säger. Det här är också en hadith Qudsi. Allah säger, om jag prövar min tjänare med de två saker han håller kärt och han har tålamod, så kommer jag att gengäld ge honom paradiset. Och denna hadith finns i Bukhari. Allah Azza wa Jal säger i denna hadith, om jag prövar min tjänare bi habibatay, de två saker han håller kärt. Vilka är dessa två saker? Nam, synen, ögonen. De två ögonen som vissa säger är de mest kära kroppsdelarna eller organen på människan. Ögonen som gör att du kan se de saker som gynnar dig. Du kan se de saker som skadar dig så att du kan skydda dig från dem och så vidare. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att om jag tar dessa två kära från min tjänare kommer jag i gengäld att ge honom paradiset. På villkor att han har tålamod. Han har sabr. Då kommer jag inshallah ge honom paradiset. Och Sheikh Uthaymeen rahimahullah talar också här om hur personer som förlorat synen också får någonting bättre i det här livet också. Kanske inte bättre än synen, men de får ändå någonting extra. Och det är att en person som förlorar en av de här yani viktiga, vad heter de, hawas al-khamsa, organen för att se, höra, lukta, smaka, sinnena. En person som förlorar ett av dessa sinnen, yani, då kommer resten av hans andra sinnen att stärkas. Och han nämner exempel på detta. Och de nämner också till exempel hur ulema som är blinda oftast har väldigt, väldigt starkt minne. Som till exempel Sheikh bin Baz, rahimahullah. Otroligt starkt minne. Memorerade så många saker in tills de sista dagarna i sitt liv. Mashallah. Sen berättar författaren hadith nummer 36 från Ata ibn Abi Rabah radiyallahu anhu, som berättar från Ibn Abbas att han sa till honom, ala urika imra'atan min ahli al-janna, ska jag inte visa dig en kvinna från paradisets kvinnor? Qultu bala, jo, sa jag. Och då så sa Ibn Abbas, hadhihi al-mar'atu sawda, den här svarta kvinnan kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och hon sa att jag får som anfall. Jag förlorar medvetandet. Och min aura visar sig. Så be till Allah att han ska göra mig frisk. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, om du önskar eller om du vill så kan du vara tålmodig och du kommer att få paradiset. Och om du vill så kan jag göra dua och Allah kommer göra dig frisk. Och då så sa kvinnan, asbir, jag kommer att ha tålamod. Och hon sa, men min aura visar sig. Så jag vill att du gör dua till Allah att den inte ska visa sig när jag får dessa anfall. Och profeten alaihissalam gjorde dua för henne. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämndes att den här kvinnan var en kvinna från paradiset. Alltså hon var bland folk. Och Ibn Abbas sa att hon är en kvinna från Jannah, mashallah. Och han säger Sheikh Uthaymeen rahimahullah att det finns de muslimer som vi säger generellt om är i Jannah och de muslimer som vi specifikt säger är i Jannah. Generellt säger vi att varje mu'min, varje person som är troende, fruktar Allah är i Jannah. Alla sahaba är i Jannah. Generellt. Och så har vi specifikt, där det har nämnts vid namn, de här personerna är i Jannah. Vi vittnar om att de är i Jannah. Och här är en sådan person. Den här svarta kvinnan som levde i Medina. Hon är en av paradisets kvinnor. Taib. Vad hände? Den här kvinnan fick anfall. Hon föll ner medvetslös eller något som kanske kan liknas vid någon form av epilepsi eller något sånt. Taib. Hon fick dessa anfall. Och Sheikh Uthaymeen rahimahullah nämner att det finns två sorters sara. Två sorters anfall. De som beror av, vad kan man säga, beror på medicinska saker, alltså sjukdomar i kroppen, eller de som beror på jinner, på shayatin, att en människa blir besatt av en shaitan. Och vad beträffar de som har en medicinsk epilepsi och liknande, så är det också något som går att bota med medicin och liknande saker. Och vad beträffar den andra kategorin, en person som får dessa anfall på grund av shaitan och jinner, så botar man det genom att läsa Koranen, genom att göra ruqya och läsa yani adhkar och dua på personen, så blir han bi'idhnillahi frisk. Och sheikhen nämner också här att vad är det som skyddar från dessa anfall, att en person blir besatt av shaitan? Han säger jo, det finns förebyggande och sen botande. Det förebyggande är att man hindrar att man ens blir sjuk, att man får en shaitan i sig. Och hur kan man hindra det? Jo, genom att göra dhikr på morgonen, på kvällen, solnedgången, när man sover, när man äter, när man går på toaletten, och undvika att synda och så vidare. Alla saker som öppnar dörren till shaitan stänger man. Man sätter på sig den här rustningen av dhikr som skyddar en från shaitan. Tayyib, det här är förebyggande syfte. Och sen då, om man har blivit sjuk, så botar man sig genom att läsa Koran och andra former av då ruqya som är tillåten i sharia. Hadithen bevisar också att dessa sjukdomar kan botas med dua. För profeten alaihissalam, han sa, om du vill så kan jag göra dua för dig, gärna att du blir frisk. Så dua är en av de saker som botar sjukdomar. Är man sjuk så kan man göra dua. Och självklart kan man också söka med vanlig medicin. Men man ska inte glömma bort dua och profeten Muhammeds medicin alaihi salatu wassalam, som är den bästa. Och hadithen bevisar också att den här sjukdomen är en av livets motgångar. Och den som har tålamod med dessa sjukdomar får paradiset som belöning. Mashallah. Så hadithen bevisar hur viktigt det är att ha sabr när man drabbas av dessa motgångar. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak. Det är den här kvinnans starka haya, hennes blyghet. Subhanallah. Den här kvinnan täckte sig islamiskt. Hon hade på sig sin jilbab och täckte sig islamiskt. Och hon fick dessa anfall och ramlade ner på marken. Och kläderna kanske, yani, gick upp och visade delar av hennes kropp. Och det var någonting som hon inte kunde hjälpa. Och någonting hon inte kommer stå till svars för. Och någonting hon inte får någon synd för. Men subhanallah, hon bad ändå profeten alaihi salam att göra dua att hennes aura inte skulle visas. Att den inte skulle exponeras för folk. Subhanallah. Vad ska vi då säga om folk idag som frivilligt exponerar sig? Kvinnor som frivilligt går ut utan hijab, utan att ha på sig islamisk klädsel. Vart är deras haya jämfört med denna kvinnas haya? Eller hur? Subhanallah. Och kvinnor ska ha haya inför Allah först och främst. Skämmas inför Allah att våga gå ut utan att täcka sig islamiskt. Hur ska du få Allahs välbehag om du går ut utan hijab? Hur ska Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med dig? Och hur ska du förvänta dig att du ska få hans paradis? Det är väldigt, väldigt allvarligt att kvinnan går ut utan att täcka sig. Och profeten Muhammed a.s. han nämnde att det här är från domedagens tecken. Att kvinnorna går ut utan att täcka sig. Och han nämnde att det här är en av de saker som gör att kvinnan blir förbannad. Hon får Allahs la'na. Hon blir utstött från Allahs barmhärtighet om hon inte täcker sig. Så man ska inte vara svag. Och man ska inte falla för samhället. Och dessa sjuka tv-serier. Och modet. Och grupptrycket. Utan man ska vara stolt över sin islam. Och man ska klä sig islamiskt. Så man känns igen som en kysk, troende kvinna. Och man får den respekten som man ska ha. Nah. Sen berättar författaren hadith Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där så sa ibn Mas'ud, han sa, det är som att jag ser profeten framför mig alayhi salatu wassalam. Och han berättar om en av tidigare profeter salawatullahi wassalamu alayhim. En person, en profet som blev slagen av sitt folk. Och hans blod rann ner över ansiktet. Och medans den här profeten torkar bort blodet från ansiktet, så säger han, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Och Allah, förlåt mitt folk, för de vet inte bättre. och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Yani profeten alaihi salam berättade för Ibn Mas'ud denna hadith. Och när han berättade så yani visade profeten sallallahu alaihi wasallam hur han torkade blodet från ansiktet. Denna tidigare profet. Och vad var det den här profeten gjorde för någonting? Jo, han kallade sitt folk till islam. Och de slog honom så mycket att blodet rann över hans ansikte. Vad gjorde den här profeten för någonting, alaihi salam? Den här profeten, medan han torkar bort blodet från ansiktet, så gör han dua för sitt folk som nyss har slagit honom blodig. Och han säger, åh Allah, förlåt mitt folk, för de vet inte. Subhanallah. Kolla på tålamod. Eller hur? Snacka om tålamod. Och det här är det vi talar om, att ha tålamod direkt på plats. När yani, motgången kommer. Den här profeten hade dua som var besvarad, som alla profeter. Han lyfte inte händerna och sa, Allah krossa det här folket. Och Allah, de här folket är onda. De slår sin profet. Krossa dem, döda dem, förgör dem. Nej, han gjorde dua för dem. För profeterna sändes som en rahma för mänskligheten. För att vägleda människorna. Och det bevisar också hur profeterna hade tålamod med folk. Och speciellt de okunniga människorna. Att de vet inte bättre. De är okunniga. Och fortsatte att göra da'wa på dem. Trots alla dessa motgångar. Och det bevisar också hur mycket sabr profeterna hade i att förmedla Allahs budskap. De gav inte upp. Dag och natt kallade de folk till tawhid, till islam. Även om de fick utstå slag. Vissa profeter dödades för Allahs skull. Vissa profeter slogs för Allahs skull, utvisades. Man kränkte dem med glåpord, med fula ord. Och kallade dem för galningar, trollkarlar, spåmän och så vidare. Men de fortsatte ändå tålmodigt och kallade sitt folk till islam. Och hadithen bevisar också hur profeterna bemöter folkets dåliga bemötande med tålamod och förlåtelse. Med överseende och förlåtelse. De kallar folket till paradiset och de blir slagna tills de blöder av folket. Men vad gör de för någonting? De bemöter folkets dåliga beteende med överseende och förlåtelse. Så som man beskrev profeten Muhammad a.s. att han var en man som inte gav igen ont med ont. Utan han brukade förlåta och överse. Och han hämnades bara om det var för Allahs skull. Om det var personligt så brukade han förlåta. Är det någon som tänker på någon liknande händelse från Sira? Profeten Muhammad a.s. En liknande händelse. Är det någon som kommer på en liknande händelse från Sira? Ja, vilken stad var det han gick till? Taif, utanför Mekka. Profeten a.s. gick till Taif utanför Mekka. Och kallade folket till islam. Och samma sak där. De kastade stenar. Och han var tvungen att lämna staden. Och då kommer Jibril och säger, jag har med mig ängeln av berg. Beordra honom med vad du vill. Om du vill så kan han krossa hela staden mellan dessa två berg. Och vad sa profeten a.s.? Han sa nej. Jag hoppas att det ska komma folk från deras barn som ska dyrka Allah. Som han Allah. Förlåt dem. Det var inte personligt. Utan det viktigaste var att rädda folk från helvetet. Och få dem ut från kirk in till tawhid. Från mörkret av kuffer till ljuset av islam. Som han Allah. Och under hans liv så förverkligades hans önskning. Folket i Taif blev muslimer. Tänk om han skulle ha gjort dua, de skulle ha dött. De skulle gå till helvetet. Nu istället, alhamdulillah, han hade sabr. De gick till paradiset, mashallah. Och hadithen bevisar också hur folket av kuffer och kirk och folket av batil, folket av falskhet bemöter sanningen med på de mest, yani, vad kan man säga, dåliga sätt. Du kommer att kalla folket till sanningen med bevis och kanske till och med mirakel, men de bemöter dig med att kanske vilja döda dig, slå dig eller säga fula ord åt dig. Och det här är någonting vanligt som har drabbat alla profeter och alla de som kallar till sanningen. Folket av batil tycker inte om sanningen och de har inga argument att komma med. De kan inte besvara dina starka argument. De säger så här, döda honom, fängsla honom, utvisa honom. Slå honom, tysta honom, hota honom. Eller smutskasta honom så att folk lämnar honom och så vidare. Det här är deras tillvägagångssätt. Men ändå, profeterna och al-muslihun, de har sabr. Och de fortsätter att kalla folket till sanningen. För det som är falskt kommer att försvinna och det som är sant kommer att finnas kvar. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا. Som alla säger att sanningen har kommit. Sanningen är här för att stanna och det som är falskt är fördömt att försvinna. Och det här är inte, som Sheikh Uthaymeen säger, bara berättelser som profeten har sagt. Ah, en profet blev slagen, blodig och så vidare. Nej, det här är för att vi ska ta åt oss. Och vi ska efterlikna denna profet och vi ska gå i hans fotspår. Vi ska försöka ha dessa goda karaktärer. Att ha tålamod och överseende och att vara förlåtande med folk. Det är det som är meningen med dessa hadither. Att vi ska ta åt oss och lära oss. طيب det berättas också här i hadith 38 från Abu Sa'id och Abu Huraira radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam sa ma yusibu al-muslim min nasab wala wasab wala ham wala hazn wala adha wala gham hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu. I denna hadith så säger profeten a.s. att ingen motgång drabbar en muslim. Vare sig nasab, trötthet, wasab, sjukdom, sorg eller någon form av skada eller problem och inte ens en tagg som sticker honom förutom att Allah kommer att sudda bort synder med dessa motgångar. Mashallah. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här lär vi oss att alla motgångar suddar bort synder. Hur små de än må vara. Men det gäller också att man har tålamod och förväntar sig belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Om du blir sjuk, om du är trött, om du blir ängslig, sorgsen, nedstämd, ont i huvudet. Till och med om du sticker dig på en tagg. Du sticker dig på en taggbuske. Så kommer Allah att sudda bort en synd. Och självklart, ju större motgång, ju större synd suddas bort. Och ju mindre motgång, ju mindre synd suddas bort. Men, varenda motgång suddar bort en synd. Och det här är som vi nämnde förra veckan, en bushra för de troende. Att allt som drabbar de troende är gott i slutändan. Eller hur? Och det här är endast för de troende. Spelar ingen roll om du har det bra eller dåligt. Även om du har det dåligt. Du drabbas av en motgång så är det i slutändan någonting som är bättre för dig. Du kanske lider nu av sjukdom, motgångar, sorg och besvär. Men dessa dagar kommer att ta slut. Och du kommer att förflytta dig till nästa liv som är för evigt. Så lidandet i detta liv är begränsat. Och belöningen för detta begränsade lidande är evig fröjd i paradiset. Mashallah. Så i slutändan är det något positivt att drabbas av dessa motgångar. Sen berättar författaren från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu där han sa att jag gick in till Allahs profet alaihi salatu wassalam när han var sjuk. Och han sa till honom, ja Rasulallah, du lider otroligt mycket. Och då så sa profeten alaihi salam, ajal, det stämmer. Inni u'ak kama yu'ak rajulani minkum. Jag lider lika mycket som två personer av er lider tillsammans. Och då så sa Ibn Mas'ud, är det för att du får dubbel belöning? Och då så sa profeten alaihi salam, ajal, ja, det stämmer. Ajal, dhalika kadhalika. Det finns ingen muslim som drabbas av en motgång och till och med en tagg som sticker honom eller någonting mera förutom att Allah kommer att sudda bort en synd från honom. Så som bladen faller från en gren på trädet. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så här besöker Ibn Mas'ud profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och profeten alaihi wasallam hade otroligt hög feber. Vissa av sahaba sa att han hade den här tygbiten han doppade i vatten, kallvatten, och la på pannan. De sa man la handen på tygbiten så var den kokhet. Subhanallah. Yani dubbel feber. Dubbelt så mycket smärta som vanliga människor har. Varför? För belöningen är dubbel. Och så nämnde profeten alaihissalam att allt som drabbar en troende kommer att sudda bort hans synder. Synderna faller så som bladen faller från trädet. Vi kan se nu ute på hösten här. Hela marken är full med blad och träden blir nakna. Samma sak, synderna lämnar människan när hon utsätts för dessa motgångar. Mashallah. Och det här liknar också en annan hadith som är sahih, som finns i Tirmidhi, där profeten sallallahu alaihi wasallam sa Ashaddu nas ibtila'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. De människorna som har de hårdaste prövningarna är profeterna. Och sen kommer de som är efter dem. Och i vissa hadither, och sen kommer ulama. Yani de som, ju mer man följer profeten al-islam, ju mer motgångar kommer man att få. Och så sa profeten al-islam att en person prövas i enlighet med sin religion. Är han stark så blir prövningen starkare. Är han svag så blir prövningen svagare. Yani Allah kommer inte pröva en människa med mer än vad hon kan klara av. Subhanallah. Så profeterna är de som får de hårdaste prövningarna. Och sen människan. De som följer profeterna, ju mer du följer dem, ju hårdare kommer dina prövningar och motgångar att vara. Men också, ju större kommer din belöning att vara. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa "Men yuridillah bihi khayran yusib minhu." Den som Allah vill gott kommer han att pröva. Den som Allah vill gott kommer han att pröva med motgångar. Och den hadith finns i Bukhari. Och den här hadithen är jätteviktig. Den som Allah vill gott kommer han att pröva. Och en annan hadith, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Om Allah älskar ett folk så kommer han att pröva dem. Som Allah älskar människa och han vill människan gott, kommer han att ge människan motgångar. Och det här är till motsats till det som folk tror. Vissa människor tänker, jag är sjuk, jag är fattig, jag är si och så, Allah tycker inte om mig. Hasha lillah. Inshallah, om du har sabr och du väntar belöning från Allah, då är det här ett tecken på att Allah älskar dig. Men att en person drabbas av massa motgångar kan också vara, yani det kan vara mot personen, som kuffar till exempel. Alla tycker inte om dem, alla vill dem inte gott. Som Sheikh Uthaymeen säger, men de drabbas av massa motgångar. Och deras problem är att de har inte tålamod och förväntar sig ingen belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Men det finns ändå en positiv sak med att kuffar drabbas av motgångar. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Sajda? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Vi kommer att straffa dem med det mindre straffet, yani detta liv. Innan det stora straffet, kanske de vänder tillbaka. Yani kuffar är väldigt högmodiga och väldigt glömska och väldigt otacksamma vad beträffar Allahs ni'ma. Men när de får motgångar, någon kanske får cancer och någon ligger dödssjuk, då kanske han vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Men om det inte vore för dessa saker skulle han inte göra det. Så dessa saker är positiva för honom också. Taib. Så här nämner profeten alaihissalam vad beträffar de troende. Att om Allah vill en människa gott så kommer han att pröva henne med motgångar. Och ulema säger motgångar i hälsa. Motgångar i pengar. Motgångar i förlust av folk som man håller kärt. Motgångar. Och det här är Allahs sunna. Att Allah prövar människan. Och som vi sa, det är tecken på att Allah älskar en människa. Var inte profeten Muhammad al-Islam den mest älskade människan hos Allah? Eller hur? Var han inte det? Jo. Fick han inte motgångar? Sa man inte fula saker till honom? Slog man inte honom? Blödde han inte när han krigade? Ja. Led han inte av hunger och fattigdom? Jo. Alla dessa saker, prövningar. För Allahs skull. Så om alla älskar ett folk så kommer han att pröva dem. Ja. Sen nämner författaren Hadith Anas radiyallahu anhu. Där så säger profeten a.s. att ingen av er ska önska döden. Ingen får önska döden på grund av en motgång som drabbar honom. Men om han måste så ska han säga Allahumma ahyini ma kana til hayatu khayran li wa tawaffani idha kana til wafatu khayran li. Och Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. I den här hadithen så förbjuder profeten a.s. oss från att önska döden. Yani du, ja Abdallah, du får inte säga åh Allah, ta mitt liv. Allah, döda mig. Det är förbjudet. Du får inte säga den duan. Aldrig någonsin. Du får inte säga Allah, ta mitt liv. Men om du måste, vad gör du då för någonting? Då överlåter du saker och ting till Allah subhanahu wa ta'ala. Du förlitar dig på Allahs öde. Att om du gör den här duan, åh Allah, om livet är bättre för mig, så låt mig leva. Och om döden är bättre för mig, så ta mitt liv. Men du säger inte ta mitt liv, utan du lämnar det till Allah subhanahu wa ta'ala. Om livet är bättre, låt mig leva. Om döden är bättre, ta mitt liv. Och generellt så är livet bättre för de troende. Varför? Du har mera tid på dig om du nu faller kort och syndar att göra toba. Och om du nu gör goda gärningar så har du mera tid på dig att öka i dina goda gärningar. Så de troende, för dem är livet bara gott. De kommer bara närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Men ulema säger om man fruktar en fitna i religionen. Man kanske utsätts för tortyr eller liknande saker som man inte klarar av. Då så säger man den här duan. O Allah, om livet är bättre för mig, så låt mig leva. Och om döden är bättre för mig, så ta mitt liv. Och han nämner också ulema att människan vet inte om livet är bättre eller sämre för henne. Ibland tänker man att livet är så dåligt, det är så värdelöst. Men Allah och alam, det kanske finns något bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. För dör man, så kan man inte längre göra goda gärningar. Och är man en dålig människa, så börjar man sitt nästa liv. Och ska man straffas, så börjar straffet så fort man dör. Och då är det inte bättre att dö. Då är det bättre att man lever här och gör toba och vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och är man en bra människa, så kanske det är bättre att man fortsätter leva och kan göra mera goda gärningar. Och han nämner Sheikh Uthaymin att det är förbjudet att önska döden. Vad ska vi då säga om folk som tar sitt liv? Är det inte värre? Eller hur? Det är haram att ta sitt liv i islam. Det är tillåtet. Och han nämner haditherna på hur profeten Ali Islam sa att de som tar sitt liv kommer bara, yani, förflytta sig för någonting, yani, till någonting ännu värre. Till helvetet. Att en person som hänger sig kommer hänga sig i helvetet. Personer som förgifta sig kommer förgifta sig i helvetet. Den som hugger sig kommer att hugga sig själv i helvetet och så vidare. Så ännu värre de som tar sitt liv. Utan människan ska härda och ha tålamod med livets svårigheter. Låt oss ta en eller två hadith till bara. Och inshallah de kommer be Aisha klockan 7 i moskén tror jag. Så vi hinner det inshallah. Det berättas här från Abdullah ibn Khabbab radiyallahu anhu. Han sa att vi gick till profeten a.s. och klagade. Han satt med ryggen lutad mot Kaaba. Han hade på sig ett vackert klädesplagg och han satt och lutade sig mot Kaaba. Så det här var i epoken av Mekka-tiden när muslimerna var väldigt svaga och förtryckta och förföljda. Så Abdullah ibn Khabbab sa att vi gick till profeten alaihi salam för att yani, klaga. Och de sa då, ska du inte be till Allah att han ska ge oss seger? Ska du inte åkalla Allah? Och i vissa hadithet ser du inte hur svårt vi har det. Ser du inte vad kuffar gör mot oss? Och då så sa profeten alaihi salam, قد كان من قبلكم يؤخذ رجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. Det fanns folk innan er, ni sahaba, det fanns folk innan er som var troende. Och på grund av deras tro så hämtade man dem. Man la dem i en grupp och hämtade en såg och började att såga dem på mitten. Och man hämtade järngafflar och slet bort huden in till benen. Man slet bort huden och senorna in till benen. Men det här fick de inte att lämna sin religion. Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr. Vid Allah så kommer han att fullborda denna religion. Tills en person kan resa från Sana'a, och det här är Damaskus, ner till Hadar al-Maut i Yemen utan att frukta någonting förutom Allah. Eller att vargen kanske tar hans får. Walakinnakum testa'jilun. Men ni är ett folk som har bråttom. Och denna hadith finns då i Bukhari. En väldigt, väldigt vacker hadith. I denna hadith så kom då Khabbab till profeten a.s. när han satt vid Kaaba. Och ville att han skulle göra dua. Att muslimerna skulle få seger. Att de var förtryckta och de hade det svårt. Men profeten a.s. uppmanade dem till att ha tålamod. Och han stärkte dem och tröstade dem med att folk som levde före dem hade haft det mycket, mycket svårare än dem. Jenny, ni är bättre än dem. Då måste ni ha mer sabr än vad de hade. Eller hur? Så det är också något som kan trösta människan, att folk som levde före mig och hade samma tro som mig fick utstå mycket, mycket svårare saker än vad vi fick utstå. Vem skulle stå emot när någon lägger en såg på ditt huvud och börjar såga dig på mitten? Eller man hämtar järngafflar för att slita bort huden på din kropp. För att du ska lämna religionen. Vilka prövningar? Vem skulle klara av sådana här prövningar? Så profeten Alisam, ja, ni tröstade sahaba med att folk före er fick utstå mycket, mycket svårare saker. Och så gav han också detta glada budskap, denna bushra, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fullborda sin religion. Islam kommer att sprida sig. Och det här säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam när han var i Mekka. Och muslimerna var inte mer än några hundra på den tiden. Och han säger att islam kommer att yani dominera. Islam kommer vara den dominerande religionen. Och han sa att en person kommer rida från Sana'a. Och ulema säger det betyder här en plats som ligger utanför Damaskus. I Sham. Ner till Yemen. Alltså rid genom hela arabiska halvön. Upp mot Sham. Tusentals kilometer. Utan att frukta någonting. För islam kommer vara den styra och rådande religionen. Utan att kanske en person är rädd att vargen tar hans form. Allah kommer att fullborda denna religion. Och det här, wallahi ya ikhwan, är ett bevis på att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var en sann profet. Hur kunde han berätta detta? Att islam kommer dominera. Det kommer bli tryggt och säkert. Hur kunde han berätta detta? Och det här skedde yani i slutet på sahabas tid. Att islam nådde ner till Yemen, upp till Sham. Och det var trygghet. Subhanallah. Exakt så som profeten Muhammed al-Islam berättade, så etablerades islam. Och den här meningen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att när man implementerar Allahs sharia, när man implementerar islam, Koranen och sunnan, så blir det trygghet och säkerhet. Man behöver inte gå omkring och vara rädd att bli rånad i varenda hörn eller varenda svart, yani, vad säger man, gränd. Utan det är säkerhet. Du behöver inte vara rädd för något. Men när man vänder sig bort från islam och börjar hämta andra lagar, då blir det kaos i landet. Och då är folk rädda. Så vi kan se här. Det är nästan så att de kriminella har mer rättigheter än brottsoffren, eller hur? Du hör ibland sjuka berättelser om hur de kriminella prioriteras i det här samhället. Och vilken lyx de har i fängelset. Och hur en person inte får ingripa, han får inte stoppa tjuven. Och hur en person som kanske vill stoppa en tjuv också straffas och så vidare. Sjukt. Medan när man implementerar Allahs lag så blir det säkerhet. Du behöver inte vara rädd för någonting. Subhanallah. Och det här är också ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. att islam kommer att dominera. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyubhirahu ala dini kulli. Allah säger att det är han som har sänt sitt sändebud med vägledningen och den sanna religionen för att vara överlägsen alla andra religioner, även om icke-muslimerna skulle ogilla det. Allah säger i denna ayah att det är han som har sänt sitt sändebud med den sanna religionen och vägledningen, med kunskap och goda gärningar, för att vara överlägsen alla andra religioner. Yani islam kommer att vara den överlägsna religionen. Islam kommer att ta över. Och det här är någonting som profeten Muhammad al-Islam har berättat om. I de kända hadithen där han sa att Allah visade mig jorden, öst till väst, och min umma kommer att äga allt jag fick se. Och han nämnde i en annan hadith att Allah kommer att föra in islam i varenda hus. Allah kommer föra in islam i varenda hus, även om huset är byggt av lera eller hår. Islam kommer att gå in i varenda hus. Så islam kommer att sprida sig. Islam kommer att dominera. Men man får inte ha bråttom. Och man får inte ge upp. Utan man måste ha sabr och härda. Som här så sa profeten al-Islam till sahaba att de skulle härda och vara tålmodiga. Och gav dem denna bushra att islam kommer att segra. Och det här är också en viktig sak som Sheikh Uthaymeen säger. Att vi muslimer måste tänka långsiktigt och planera. Och ha mål som ligger långt fram. Kanske för våra barn eller barnbarns barn. Precis som kuffar planerar för att förstöra islam och muslimerna. Vilket de gjorde i Mekka mot profeten Muhammed s.a.w. Men han var trygg. Allah kommer ge den här religionen seger. Spelar ingen roll. Och samma sak idag. Med eller utan oss. Islam kommer att segra. Islam kommer att sprida sig. Så låt oss vara från de som planerar långsiktigt för att sprida islam på bästa sätt i dessa tider. Och nu går det väldigt trögt kanske på grund av att islam har fått mycket dålig propaganda av folk som skrämmer iväg folk från islam istället för att locka folk till islam. Och det första man förknippas till som muslim nu är att man är terrorist. Och det är inte så det ska vara. Islam är en religion av rahma. Vi kommer för att kalla folket till tawhid. Det är vårt största mål. Och det är till och med målet av jihad. Fisabilillah. Målet är inte att döda kuffar. Målet är att sprida islam, eller hur? Som Allah säger i Koranen, strid mot dem tills religionen är för Allah. Och enligt det finns någon fitna. Alltså ingen annan än Allah dyrkas. Så målet med jihad är inte att döda kuffar. Målet med jihad är att sprida islam, som Ibn Taymiyyah säger. Att kalla folk ut från kyrk till tawhid, från kuffar till iman. Det här är det viktigaste. Nej. Så vi avrundar med denna hadith för idag och öppnar inshallah dörren till frågor. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.